Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik. På allmän begäran är det här avsnittet en repost av inledningen till avsnittet med Hanif Bali från den 13 februari 2017. Det är flera som har skrivit in och önskat att jag gör en repost separat av den. Ingen kostnad kommer givetvis dras för detta om du är Patreon, och om du swishar och tycker att det är bra att jag repostar, swisha för all del igen. Jag har ingenting emot det. Tills nästa gång, god tidsenhet. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och önskar dig välkommen till första avsnittet av tredje säsongen av den här podden, som från och med nu kommer att komma ut oftare. Jag vill börja med att gratulera dig till att cannabis nu finns tillgängligt för medicinskt bruk i Sverige. Det var de goda nyheterna. På senare tid har jag allt oftare känt att andras känslor sårar mina tankar. Sådan hade magat att kalla mig PK i ett helt knas för någon vecka sedan. Jag blev väldigt sårad och jag ber om ursäkt att jag tappade mina koncept. Men det är den enda förolämpning som verkligen tar på mig. För det är så grovt, så smutsigt. Det är som att bli kallad lögnare och fegis på samma gång. Jag försvarade mig så att jag kunde. Men eftersom jag blev så arg är det svårt att komma ihåg om det gick bra. Jag hoppas bara att det här inte blir en evig fläck på mitt rykte. Det var i samband med det så kallade Muslim Ban, alltså en hashtag Soran sett på Twitter för 2 minuter innan han rusar in i Teas knas och nu har gjort honom orolig för att han, inte en massa krigsdrabbade människor, ska komma in i USA. Och att det dessutom skulle vara islamofobiskt. Så utan att vara insatta började vi bråka om det. Och det var i samband med det bråket som han kastade PK i ansiktet på mig. Dessutom genom att påstå att det bara betyder att man tycker att alla människor är lika mycket värda. Vilket är lögn. Det kan man göra utan att vara PK. Men vid det här laget hoppas jag att du redan vet att det inte var något Muslim Ban. Eftersom några av de största muslimska länderna inte var med på listan. Och här vill jag sticka in att jag tror själv att Trump säkert skulle vilja att det var ett Muslim Ban. Men det skulle vara olagligt. Och att han därför gjorde det här istället. Dessutom av en lista som Obama-administrationen hade förberett. För att de trodde väl att Hillary skulle vinna något. Man kan tycka vad man vill om det. Personligen anser jag att man ska bemöta varje sökande på individuell basis oavsett var den kommer ifrån. Men eftersom vår egen mottagning inte är på topp tycker jag generellt att vi kanske borde fokusera mindre på Trump och mer på hur vi själva ska hantera situationen. I det här avsnittet som släpptes den, ja, vi kan väl säga 14 februari 2017, talar jag med Hanif Bali om Moderaternas nya invandringspolitiska program, legalisering av gräs från ett säkerhetspolitiskt perspektiv och islamism i västvärlden och i Mellanöstern. Jag gillar Hanif. Han är rätt fram och lätt att tala med. Han har starka åsikter och vågar stå för dem. Han är vad vi brukar referera till som en frisk fläkt. Hanif gnäller också mycket om att han blir kallad husblatte av vänstern. Och visst är det rasism när man tycker att någon ska behöva ha vissa åsikter bara för att man har en viss hudfärg eller etnicitet. Men jag försökte få dem att inte se sig själv som ett offer och skylla på matriarkatet hela tiden utan att ta tag i sin egen situation som det faktiskt anstår en moderat. Innan vi kommer dit vill jag dock tacka dig som gått in på Patreon och donerat pengar så att jag kan fortsätta göra den här podcasten. Särskilt tack till dig som donerade $7 och fick min nya special Aron Flam på scen The Bootleg som spelades in på min iPhone under turnén i höstas. En väldigt liten högskoleturné eftersom de flesta kårer sa nej eller undvek att svara, men det blev en bra föreställning och en fantastisk skiva. Antagligen den bästa stand-up-skiva som gjorts på svenska. Det är i alla fall det bästa jag har gjort, så välbekomme. Och om du lyssnar på den här podden och ännu inte stöder mig på Patreon för att du inte vill binda upp dig på något som bara står och tickar pengar oavsett om du lyssnar på det eller inte, så vill jag bara förklara att jag tar inte betalt per månad på Patreon, utan per upplagt avsnitt. Jag vill alltså inte ha betalt på månadsbasis, utan bara för det arbete jag faktiskt lägger ner. Donerar du $7 till nästa avsnitt får du också njuta av Aron Flam på scen The Bootleg, så det är väl värda investerade pengar. I den tar jag upp samtida fenomen som gränsstängningar, godhetshets, hyckleri och islamism. Den 19 mars drar jag också ut på turné med Sämst. Premiären i Stockholm och Göteborg är utsålda, så extra datum är insatta. I Göteborg återkommer vi till den 29 april och den 30 april i Stockholm, vilket blir vår officiella turnéfinal. Och vid det laget är jag förhoppningsvis bra också. Så köp biljetter till den och bonuskvällen på Valand GBG. Biljetter finns på sämst.se. Under våren kommer den här podcasten komma ut oftare än den gjort tidigare. Den kommer också att läggas upp både på SoundCloud och YouTube för den som föredrar det. Och jag kommer förhoppningsvis börja producera mer videomaterial framöver. Jag har redan börjat tanka upp saker på min YouTube-kanal, så gå gärna in och prenumerera där med. Det kostar inget och med lite tur växer vi tillräckligt mycket för att kunna frälsa några stackare från svenska YouTubers eller klipp på kattungar. Personliga reflektioner kommer att blandas med intervjuer och kanske små reportage om jag bara lär mig tekniken ordentligt. Jag verkar fortfarande gå efter devisen kan själv, som jag envisat med sedan jag lärde mig tala, trots alla bevis på motsatsen. Om du tycker att jag har fel om något, skriv gärna till mig. Om du har rätt, erkänner jag. Annars kanske jag väljer att argumentera emot. Om du håller med eller vill tillägga något går det också bra att skriva till aron@fl.am. Dekonstruktiv kritik är under ständig utveckling. Skälet till att den kommer att komma ut oftare är att jag nu tror att tiden är kommen då man måste tala om man kan tala. För som David Froome skrev i The Atlantic i sin analys av situationen: "When liberals insist that only fascists will defend borders, then voters will hire fascists to do the job liberals won't do." Jag tar inget ansvar för texten i övrigt, men det satte fingret på något jag gått och tänkt på under väldigt lång tid. I perioder under hela mitt liv faktiskt. Inledningen som nu följer kommer därför att bli lång. Jag kanske borde döpa om podden till Dina känslor såra mina tankar, men jag funderar också på att döpa om den till Interesting Times, efter den kinesiska förbannelsen "Må du leva i en intressant tid". En förbannelse för att intressanta tider historiskt sett också varit mycket farliga tider. Bara det att Henrik Schyffert nu åker runt och gör en föreställning som heter "Var inte rädd" säger en hel del, tycker jag. Ingenting är ju så läskigt som att Henrik Schyffert skriker "ingen panik" i ansiktet på en. Så fort Henrik Schyffert står och skriker att du ska vara lugn, då vet du att det finns goda skäl att hålla ögonen öppna och löparskorna hårt snörade. Jag säger bara att han inte imponerar som nationalekonom, så varför skulle hans politiska analys stämma? Och nu när alla från amerikaner till svenskar undrar vad som egentligen pågår, varför polariseringen är så stor, vill jag komma med ett litet förslag. Och det kanske kommer att uppröra dig, så se detta som din triggervarning och fly till ditt trygga rum om du inte klarar av att höra åsikter som går stick i stäv med dina egna, ditt trygghetstörstande lilla PK. För om Peter Springare inte tänker hålla tyst längre, tänker inte jag plötsligt börja göra det. Eller börja vara tyst. Leif GV har ju redan ryckt ut i SVT och förklarat att det här inte betyder att alla invandrare är brottslingar. Vilket är skönt, för då kan jag bara konstatera att han har rätt. Men att alla brottslingar verkar vara invandrare. Antingen det, eller så har Springare sitt eget lilla Ferguson på G där uppe i Örebro. Vilket jag i och för sig har lättare att tro på än att Ferguson var rasistiskt. Jag föreslår att PK, identitetspolitik och den ideologi de kommer ifrån, socialismen, är ytterst ansvariga för vår nuvarande situation. För det är socialismens maktanalys, dess sätt att se på världen, dess berättelse, som i grunden är rasistisk. Den fokuserar nämligen inte på den enskilde individen, på dig och mig, utan på gruppen först. Det är genom den som vi har fått för oss att vi ska dela upp oss i samhällsklasser och senare på kön och etnicitet istället för våra personliga egenskaper. Men innan vi går vidare är det väl lika bra att jag deklarerar vad jag står politiskt, vilka mina värderingar är. Och det har inte nödvändigtvis med parti att göra. Jag talar om principer, vilket parti jag röstar på handlar mest om vilket som för tillfället för en politik som överensstämmer med de principerna. Jag har i min ungdom haft starka libertarianska böjelser och filosofiskt ligger jag väl mer åt Diogenes och Nietzsche, men politiskt är jag klassisk liberal. För att jag tror att idén om frihet är det enda som kan få människor att ta individuellt ansvar för sin dumhet. Okej, det kanske inte låter så klassiskt liberalt. Och det säger jag med all respekt för Alexander Bards teori om att individen inte finns på riktigt. Må så vara, men nu pratar jag inte om metafysik utan om politik. För att kunna utkräva individuellt ansvar måste individen existera. Gör den inte det är jag glad att vi uppfann den. Inte för att jag tror på individen utan för att den är ett nödvändigt politiskt koncept för att kunna utverka personligt ansvar. Utan den återvänder vi till naturtillståndet. Och där håller jag med Hobbes om att bakom civilisationens tunna fernissa är människans liv brutalt fattigt och väldigt, väldigt kort. Vilket betyder att jag historiskt röstat på liberalerna. Men sen kände jag mig sviken av dem och så bytte jag till Centern. Bara för att de skulle rösta emot FRA, vilket de inte gjorde, så då bytte jag till Piratpartiet. Men det var till EU-parlamentet och jag är inte säker på att det räknas eftersom EU inte finns längre. Och numera vet jag inte ens om jag ska rösta. Mitt politiska engagemang får jag ju numera utlopp för i den här podden och min stand-up. Men jag gillar tanken på en liberal, sekulär demokrati. För att det som någon sa är det minst dåliga system vi kommit på hittills. Men det är bara något jag tror. Jag har inte levt i en liberal demokrati. Jag har vuxit upp här i en socialistisk demokrati. Och det är kanske för att jag har bott i ett samhälle som inte sätter frihet först som jag tror på frihet. Vem vet? Vill man vara snäll kan man säga att det svenska nationalidealet är rättvisa istället för frihet. Men jag anser att man inte kan ha rättvisa om man inte har frihet. Om du inte har frihet är rättvisan inte rättvis. Diktatur är godtyckligt. Men mest kanske för att jag tycker att för mycket välfärd är farligt för oss fullt friska, kapabla människor. Det gör oss försoffade, plågade av ångest och självupptagna. Jag är själv inget undantag. Jag är en hycklare. Vem försöker jag lura? En libertarian som väljer att bo i ett av världens mest utbyggda välfärdssystem. Det är inte som att jag tackar nej till ett nytt hjärta från staten om jag skulle behöva det på ren princip. Skrika, kan själv! Och skära upp min egen bröstkorg med en brödkniv bara för att upptäcka att jag inte har något hjärta och därför inte behöver ett nytt. Knappast va? Klart jag tackar och bockar och hoppar in i morfindroppet. Men det är just för att jag är en libertarian i en välfärdsstat som jag kommit fram till allt det här. Så jag har tolkningsföreträde om jag inte har fel. Och tro inte att jag tycker att vi ska slänga gamla, sjuka och svaga på sophögen. Det vill jag verkligen inte. Jag tror att ett samhälle värderas på hur behandlar sina svagaste. Men att behandla alla som att de vore svaga bara för att de svaga inte ska känna sig utpekade. Det är fel mot oss som inte är svaga och det devalverar värdet på deras motgångar. Jag är liberal, jag är ateist, jag är för frihet. Och jag kan säga de sakerna med stolthet, för det är ståndpunkter jag valt själv. Det är inte samma värderingar som mina föräldrar har, inte för att de har samma värderingar som varandra, verkligen inte. Det är bara viktigt för mig att jag har valt vissa saker själv, saker som är mina. Till skillnad från min judendom eller min svenskhet, som jag har fått utan att be om det, som min mänsklighet. Och som jag förväntas ta ställning till på något konstigt sätt hela tiden. Jag vet att jag spenderar och kommer fortsätta att spendera hela min offentliga karriär med att kritisera båda. För att det är en av de rättigheter jag har som medborgare i en västerländsk sekulär demokrati. Samtidigt är jag medveten om att även om jag kritiserar mitt samhälle och min kultur så finns det samhällen och kulturer där man inte ens får göra det. Sämre samhällen och kulturer. Ja, jag sa sämre. Om du tycker att jag låter som en kulturchauvinist så ska du veta att alla flyktingar i hela världen håller med mig. Det är därför de flyr till oss. Jag säger inte liberal västerländsk demokrati för jag anser inte att Sverige är liberalt. Och det är lite det som jag tror är problemet. Men innan jag går vidare vill jag svara på frågan hur man kan vara ateist samtidigt som man är jude innan du ens hinner ställa den. För det kan man om man ser judar som ett folk eller en kulturell identitet. Självklart tycker jag att varje människa borde ha kommit till det stadiet där vi ser alla som bara människor, individer och inget annat. Men det går inte att bortse från att vi verkar inte ha gjort det. Och jag skulle gärna leva fullkomligt ateistiskt. Men om jag inte dyker upp på den judiska påsken, då blir mamma ledsen. Och jag gillar inte att göra min mamma ledsen. Min egen uppgörelse med min judendom pågick i flera år och var väldigt stormig. Och den var väl mer inriktad mot vad jag anser vara dumma påtvingade traditioner som går stick i stäv med allt jag tror på. Inte ens Gud, en Gud i sig. Eftersom svaret man får från judendomen när man säger att man inte tror på Gud är, det är lugnt, du behöver inte göra, försök bara följa traditionerna. Vilket också är omöjligt eftersom de är många, komplicerade, har en massa undantag och kan tolkas i princip hur fan som helst. Anyway, jag gillar dem inte. Jag gillar skagenröra, bacon och schnitzel. Och eftersom jag inte tror att det finns någon gud som blir arg på mig för att jag bryter mot mina principer, så går jag på påskmiddagen och tar på mig en kippa. Om jag förlorar mot mina bröder i vem som måste läsa ramser, då läser jag ramser. Men om du är en sån som lyssnar på mig, är du säkert en julfirande ateist ändå, så vem är du att döma mig? För vad ska vi göra liksom? Vägra gå på Odengatan för att den är helgad åt Oden? Döpa om veckans dagar för att de sprider hedendom? Jag kom fram till att jag var ateist väldigt tidigt. Jag gick på kommunalt dagis i Bergshamra, den förort i Stockholm där jag växte upp. Och vid något tillfälle var vi på besök i kyrkan vid torget. En väldigt snygg kub av betong från 60-talet. Och när vi var där, jag var nog det enda judiska barnet. Men jag var också runt 5 år gammal, så jag hade inte världens mest sammansatta världsuppfattning. Men vuxenheten i kyrkan tyckte i alla fall att vi skulle rita en bild av hur vi såg på Gud. Hade jag gått på judisk dagis hade jag aldrig ställts inför det, för inom judendomen ska man inte avbilda Gud. Men jag ritade i alla fall Molgan, Alfons Åbergs låtsaskompis, fast med skägg på ett moln. Allt gjort på vit A4, hålad med lila krita. Och jag minns att jag tittade på den när jag var klar och tänkte, men om Gud är som Molgan, då är han ju bara en låtsaskompis. Så jag blev ateist väldigt tidigt. När jag blev äldre, någonstans i slutet av mina universitetsstudier, upptäckte jag Christopher Hitchens, Sam Harris, Richard Dawkins och Dan Dennett. Men jag bodde i Sverige. Ateismen hade redan segrat här. Sekulariteten hade vunnit. Så det fanns inte så många ställen där jag kunde få utlopp för min militanta ateism. Och det hade varit att sparka in lite väl öppna dörrar att kritisera religion i Sverige. Nej, då är det roligare att tracka humanisterna för att de tror på människan. Jag konstaterade bara att jag inte ens behövde bry mig om att bevisa att Gud inte fanns. För det skulle inte spela någon roll om du kunde bevisa för mig att han fanns. Jag är principiell ateist. Men det menar jag att jag inte skulle tjäna Gud även om han existerade. Jag vill vara fri att fatta mina egna beslut efter eget huvud. Non serviam, som Lucifer brukar säga. Min svenskhet kommer jag nog aldrig sluta göra upp med. Det går inte. Eftersom en stor del av att vara svensk är att förneka att det ens finns något som är svenskt, vilket alla med utländsk bakgrund vet är bullshit. Det finns visst svenska värderingar, bra och dåliga, och jag delar många av dem själv. Men eftersom det inte går att kämpa mot något som låtsas att det inte finns, alltså det är så jävla passivt aggressivt, så är den revolutionen ständigt pågående. Det är jävligt tröttsamt. En av de saker jag anser vara svenskt, och som jag faktiskt gillar med Sverige, är att vi är världens mest sekulära land. Vi är också världens mest ateistiska land. Yay oss, vi tror inte på vidskepelse. Vi tror på rationalitet och vetenskap. Dessvärre har saker gått åt helvete ett tag nu. Och jag tror att det beror på att något är fel i själva urkunden, Koranen. Eller som i Sveriges fall, samhällskontraktet. Men så gifte sig socialismen med islamismen. Det kan ju verka lite konstigt eftersom socialismen är ateistisk. Men med den socialistiska postkoloniala teorin är muslimer automatiskt offer för västlig kolonialism. Missförstå mig rätt, jag tycker det är jättebra att vi gör upp med alla våra illdåd och försöker undvika att upprepa dem, vilket vi inte verkar vara så bra på. Men det betyder inte att andra kulturer har gjort upp med sina egna illdåd, och allt i världen är faktiskt inte vårt fel. Shia och sunnimuslimer behöver inte vår hjälp för att hitta anledningar att slå ihjäl varandra, tro mig. Mellanöstern har varit i krig sedan vi vandrade ut ur Afrika och koloniserade den. Tillämpar man socialismens maktanalys på etnicitet, kultur eller religion blir den rasistisk. Då anser man plötsligt att bruna människor bara är passiva offer och att det alltid är någon annans fel när ens egen saga inte går ihop med verkligheten. I fallet med just islam fungerar det utmärkt. För det är så islamister ser på världen också. Det är USAs, judarnas eller korsfararnas fel. Men det är inte helt sant. Visst har både kristenheten och väst ställt till det i Mellanöstern så det räcker och blir över. Men islam är en imperialistisk kolonialistisk kraft i sin egen rätt. Genom postkolonial analys fråntar man muslimer sin egen historia med stora civilisationer, kalifat faktiskt, som la stora landområden under sig och många människor under sig. Islam spreds med våld, det är ingen hemlighet, och de var minst lika duktiga på det som vi i väst har varit. De hade ju för fan Spanien. Frågar man Magnus Norell, som jag gjorde i ett avsnitt av förra säsongens dekonstruktiv kritik, säger han att islamismen vann tillträde 1989 när väst svek Salman Rushdie och vek sig för mullorna i Iran. Och det var sannoliken inte ett tillfälle då vi stod upp för våra värderingar. Men jag vill påpeka att vi, Sverige, Olof Palme, bjöd in Arafat till Stockholm redan 1988. Så den svenska socialdemokratin hade flörtat med islamismen tidigare än så. Och om det är på grund av skuld för förintelsen, kolonialismen, antisemitism, missriktad välvilja eller omvänd rasism spelar mindre roll nu. Som ateist tycker jag att det är viktigt med ett sekulärt samhälle och som liberal tycker jag inte vi ska förbjuda klädesplagg. Men om huvudsjalen ska vara laglig, då måste även teckningar få vara lagliga. Logiskt sett borde du faktiskt vara för ett sekulärt samhälle även om du är religiös. För då borde det vara viktigt för dig att ingen annans religion påverkar statens politik. Vi har religionsfrihet, men det betyder också frihet från religion, för den enskilde individen. Det är inte lätt. Eftersom jag är uppvuxen som jude måste jag brottas med frågor som till exempel manlig omskärelse. Jag är ju själv omskuren, och som ateist kan jag inte försvara det med några som helst rationella argument. De enda argument jag har är estetiska. Det är snyggare med en enfärgad penis än med ett rött eller lila ollon, tycker jag. Jag ser det inte som könsstympning heller, eftersom jag har en fullt fungerande, mycket vacker penis. Vilket det finns gott om bevis på som du kan begära ut från FRA om du vill. Och som klassisk liberal tycker jag också att socialism är ondska. Om du blir upprörd över att höra mig säga det, snälla stäng inte av, ge mig en chans att förklara. Jag har lyssnat på allt socialism skulle vara bra för under hela min uppväxt, och snälla lyssna på mig nu. Som liberal tycker jag inte man ska döma någon efter dennes omständigheter, vare sig den är fattig eller rik. Och jag skyller inte individen för något den inte kan påverka. Jag försöker bedöma den på vad den gör med sina omständigheter snarare än vad omständigheterna gör med den. Jag tror att det bästa sättet att skapa ett rättvist samhälle är att undanröja hinder för individen så att den tillåts förändra sina egna omständigheter. Och det är där jag tror att vi hittar svaret till vad som händer i västvärlden just nu. Socialism.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Också därför det blir så tydligt i just USA. Socialismen kommer från Marx, precis som kommunismen. Jag har hört människor som kallar sig liberaler säga att de tycker Marx är ett av de senaste århundradenas största tänkare. Så tillägger de, jag håller ju inte med honom. Inte själv, men han var definitivt en av våra största tänkare. Jag har aldrig kunnat få ihop det, så du tycker alltså att han hade fel, men att han är en av de största tänkarna. Jag förstår varför kommunismen och socialismen blev så populära här i Sverige, kollektivistiska som de är. Med kollektivistiska menar jag att de delar in samhället i grupper, i det här fallet efter ägande. Fokus ligger inte på individen. Du fråntas eget ansvar för din situation, du blir ett offer för dina omständigheter. Det måste rimma väldigt väl med den förr så berömda svenska avundsjukan. Och visst tycker jag att den häxjakt som USA bedrev mot kommunister på 50-talet var förkastlig. Men på sistone började jag tro att McCarthy hade en poäng ändå. Missförstå mig rätt nu. Skälet till att vi inte haft några nazistpartier i Västeuropa sedan andra världskriget är att vi verkligen gjorde upp med nazismen. Och fortsatte att göra upp med den. Vi gör det fortfarande, trots att den vid det här laget, i alla fall i Sverige, är försvinnande liten. Men vi gjorde aldrig upp med kommunismen. Och vi gjorde aldrig upp med socialismen. De är sprungna ur samma ideologi. Och en stor anledning till vårt nuvarande läge, tror jag. Det är därför amerikanerna är så förvirrade just nu. De vet inte vad de har att göra med. USA hade ett konservativt parti och ett liberalt parti. Nyckelordet här är liberalt, alltså inte socialistiskt. När jag säger att socialism är ondska så menar jag bara att det är ett ideologiskt virus som är dödligt. Det är gift som förslöar sinnet. Det är det som smugit sig in i det liberala partiet i USA. Det bästa jag kan kalla socialism är missriktad välvilja. Att man vill göra något bra, men att det inte går så bra som man har tänkt sig. Eftersom det är politik som utgår från känslor istället för tankar. Något som känns rätt måste vara rätt eftersom det känns rätt. Men det är inte så världen funkar. Du vill rätta till saker, du ser fattigdom och tänker att lösningen är att ta från någon annan som har något och ge till den som inte har något, utan att reflektera över att du genom att ta från någon annan gör den andra till brottsoffer. Du har säkert vuxit upp med tanken, och jag vill verkligen inte kalla det för en tanke, mer en formulerad känsla, att om någon är fattig och någon annan är rik så måste det vara för att den rika har stulit det från den fattiga. Men så är det inte. Möjligheten finns faktiskt att den rike kanske skapat något helt på egen hand. Om han inte hade gjort det hade världen varit fattigare, eftersom de båda inte hade haft något. Och du tycker ändå att det är rätt att ta frukten av hans mödor och ge till någon annan. Om du är socialist så saknar du moralisk kompass. Socialism är en form av intellektuell lathet, slappt tänkande, dumhet. Även om det är dumhet driven av välvilja, att du vill vara god, för det är du inte. För du tycker att stöld är rätt. Det är helt sjukt. Jag menar, Robin Hood-skatten, jag vet inte om du är för ung för att komma ihåg det, men det här fördelningssystemet för skattepengar i Sverige, det kallades Robin Hood-skatten. Och det kallades Robin Hood-skatten därför att det gick ut på att ta från de rika och ge till de fattiga. Som att det var det Robin Hood sysslade med, men det är det inte. Det här är typiskt socialisterna att skriva om libertarianska myter. Vad det handlar om är alltså att skattebetalarna fick nog av en inkompetent kung och tog tillbaka skattepengarna som han hade stulit från folket. Det handlar om skatteåterbörd, inte fördelningspolitik. Vad jag menar är att om du tycker att det är okej att ta frukten av någon annans möda för att finansiera dina genusstudier, då är du dum i huvudet, för det är så jävla bortkastade pengar. Jag hade hellre sett att den som rånar mig la pengarna på kokain och socialförsäkringsministrar, om du förstår vad jag menar. Därför håller jag inte med när folk säger att Mona Sahlin eller Jan Emanuel eller någon annan från vänstern får mer skit när de åker fast för maktmissbruk eller korruption bara för att de just ska vara the good guys. Som jag ser är det snarare tvärtom. Deras handlingar är en direkt konsekvens av deras ideologi. Mona Sahlin använde skattepengar för att betala sina Toblerone, blöjor eller en gigolo från Säpo bara för att hon är socialist. Socialismen rättfärdigar ju att hon tar andra medborgares medel för att lägga på sig själv. Det har ju hon gjort hela sitt liv, det är så hon försörjer sig. Socialismen blir i förlängningen till klasskrig, och då spelar det ingen roll om du själv är socialist om du också råkar vara född med mycket pengar, din jävla klassförrädare. Och om grunden är att uppmana till klasshat, vad händer då om man tillämpar samma maktanalys på kön, etnicitet eller religion? Och nu har den här idén att du har rätt till någon annans egendom bara för att du inte har någon tagit sig över Atlanten och smittat det liberala partiet i USA. I USA är den här tanken, den socialistiska tanken att stöld skulle vara rätt, en främmande tanke. De vet inte hur de ska hantera den. De verkar inte ens känna igen den. Den här idén som fråntar individen sitt eget ansvar och handikappar henne. Säger till henne att det inte är hennes fel, att hon inte behöver anstränga sig för det är de 1%, patriarkatet eller något annat lika dumt som är orsaken till att du är lat, dum och misslyckad. Och den kommer härifrån. Den kommer från oss, Sverige. Världens bästa exempel på att socialism i demokratisk form fungerar. Att det till och med är idealet. Men vi har dolt kostnaden för att vi inte gjorde upp med vår socialism länge nu. Så länge att vi glömt att det ens fanns några. Men grunden är rutten. Och nu knakar det i fogarna. Det syns överallt. Det är därför jag inte blir förvånad när jag först sitter och hurrar för Dick Harrison i soffan framför idévärlden. När han rungande skäller för återupprättandet av bildningsidealet. Vilket jag helhjärtat önskar och stödjer. Jag tror inte att lagom är ett bra ideal. Jag tror att man måste sikta lite högre än så. Helst så högt som möjligt. Gör man inte det, då får man Stefan Löfven till statsminister. Men givetvis är det inte på riktigt Dick Harrison sitter och skriker för att vi ska återupprätta bildningsidealet. För sekunden efter måste jag ta mig för pannan när han börjar skrika i samma med lite högre tonläge att feminismen och genusvetenskapet är lösningen på allt. Han började ju så bra. Han säger att man måste läsa sin historia. Och sen måste man kritisera sin historia. Och det har han rätt i. Men det är här Dick anser att man ska tillämpa sin genusvetenskap. Som han sen i nästa andetag hävdar att man inte kan kritisera. Så långt har rötan nått. Så jag inser att Dick Harrison bara sitter där som något sorts låtsas konservativt alibi för SVT. Vad trodde jag egentligen? Att Dick Harrison plötsligt skulle hitta sina ballar efter att ha hållit tyst i alla dessa år. Han har ju varit akademiker hur länge som helst. Massor med människor har varnat för det här. De har alla blivit utfrysta. Varför har han inte sagt något tidigare? Det här är ju vad som händer när man tar den socialistiska maktanalysen och tillämpar den på kön, religion, etnicitet, hudfärg eller what the fuck ever. Den delar upp folk i grupper efter faktorer de inte kan påverka och säger till dem att de är offer. Att de ska vara på ett visst sätt, tycka vissa saker baserat på egenskaper de inte har valt. Det är motsatsen till vad Martin Luther King drömde om. Feminismen, som nu alltså är vår statsreligion, för det är fan inte vetenskap, det brukade vara en kamp för mänskliga rättigheter, inte ett hobbyprojekt för socialistisk ingenjörskonst. Är det det som Dick Harrison nu vill att jag ska tro på? Han som just satt och talade sig varm för bildning. Det som gett oss jämställd snöröjning. Feminism som påstår att alla män våldtar lika mycket för att det finns en våldtäktskultur samtidigt som den påstår att annan kultur inte spelar någon roll. Att män är biologiskt mer våldsamma samtidigt som biologiskt kön inte spelar någon roll. Inte för att jag inte tycker att kvinnor och män ska ha samma rättigheter inför lagen, det tycker jag, men det har vi också. Och istället för att se till att kvinnor som förhindras från att utnyttja sina rättigheter i våra förorter och i tredje världen ser att Vänsterpartiets ungdomsförbundsordförande Hanna Sederin står i SVT Opinion och propagerar för könsseparerad undervisning för flickor så att de ska kunna mötas i trygga rum för att utbyta erfarenheter om skuld och skam. Inte ens om det fanns ett riktigt trauma är det en bra behandlingsmetod att träffas och sitta och tycka synd om sig själva och varandra. Det är inte effektivt. Det är så man förstärker trauma eller bygger en sekt. Det är helt enkelt inte sant. Och det är verkligen inte effektiv politik och det leder till rasism och sexism. Exakt det som den antirasistiska rörelsen påstår sig bekämpa. Samtidigt som den fortfarande lyckas hata judar. Det är rätt remarkabelt faktiskt. Och allt för att den skiter i den enskilda människan, den skiter i individen. Och den vill inte att folk vare sig tar personligt ansvar eller tänker självständigt. På klass funkade det kanske hjälpligt. Jag tycker inte det, för jag tycker fortfarande att det är omoraliskt. Men att överföra den till kön och etnicitet var en katastrof. Och det var det jag menade när jag tweetade att den svenska vänstern, alltså inte bara Vänsterpartiet, jag talar om SMP, fackföreningsrörelsen och vårt moderna lands själva själ, är ansvariga för SDs uppgång. Som jag ser är det naturligt att sossar och feminister polar med islamister. De vill att alla ska vara likadana men delar ändå upp folk i kön, klass, religion. De skyller båda sina misslyckanden på andra, ja ibland är det judar men de kallar Israel och vägrar debattera med andra om sakfrågor. Och de ljuger hela tiden.
I Sverige, i Malmö, överlevande från förintelsen och andra judar ska behöva skyddas av polis när de besöker synagogan. Vad tänker statsministern göra för att alla judar i Sverige ska känna sig trygga?
Tack statsministern, varsågod.
Tack herr talman. Det här gör mig väldigt, väldigt upprörd. Precis det som beskrivs nu. Och det är därför vi måste visa allvar att diskriminering och all form av diskriminering eller rasism eller vad det kan vara är icke okej i Sverige. Vi måste jobba mycket mer förebyggande med detta. Men vi behöver också visa exempelvis judiska församlingar, att deras trygghet ska öka. Det är därför vi tillför mer resurser också i dialog med, alltså för att man här och nu ska känna en ökad trygghet. Men det är viktigt nu att vi för diskussionen här i Sverige och påminner oss om just detta. När vi konstaterar att så många som var med på den här tiden och detta fasansfulla, de håller på att gå bort. De går ur tiden. Då måste vi påminna varandra om detta. Och det är därför jag blir så bekymrad när det ser ut som att ett parti i Sveriges riksdag som har just nazistiska rötter håller på att normaliseras i svensk politik och godkännas av ett av våra större partier. Tack. Det gör mig bekymrad.
Jag noterar att Stefan Löfven i sin frågestund inför riksdagen den 2 februari 2017 lyckas skylla Malmös ökande antisemitism på SD. Ja, så är därför judar lämnar Malmö, Stefan? På Twitter tjatar Gudrun Schyman fortfarande om lönegapet, men istället för det vanliga 20% hon brukar dra till med har nu börjat prata miljoner och om pension. Jag antar att när den enda statistik man kan hänvisa till visar att löneskillnaden mellan män och kvinnor i Sverige är mellan 4-6% justerat för yrke, ålder, civilstånd och så vidare, får man ta till så desperata åtgärder som uträkningar från Kommunal, som på sistone i och för sig har uppmärksammats för sitt innovativa användande av siffror. I andra delar av västvärlden så handlar den här striden framförallt om skillnaden mellan att ha en auktoritär eller frihetlig läggning. En stor del av traditionell media skriver att Trump har historiskt låga förtroendesiffror för en tillträdande president. 44% står det. Så jag glider in på Pew Research Institutes hemsida och kollar om det stämmer. Det visar sig vara lögn. Eller om du föredrar att jag säger det på PK, en sanning med modifikation. I statistiken ser man att Trump faktiskt har historiskt högt stöd för en tillträdande president. I alla fall bland republikaner, 80%. Han slår de tre tidigare presidenterna i kategorin republikaner. Däremot har han bara 11% stöd bland demokrater, vilket är otroligt lågt. Så vad statistiken visar är att det är oerhört polariserat. Och det är vad man tycker att nyheterna borde förmedla. Men det gör de inte. Så är det tydligen också här hemma i Sverige. Men vår situation ser annorlunda ut på grund av just socialismen. Vi har helt enkelt haft mycket mer av den. Vi älskar ju välfärdssamhället, där LAS och ingångslöner är en viktig del. Så mycket att till och med våra konservativa partier och våra liberala partier har accepterat det som en självklarhet. Då är det inte konstigt att politiken känns urvattnad när det egentligen bara handlar om att justera nivåer i systemet snarare än att ifrågasätta det. Eller att förändra det. Väljarna förtjänar att kunna välja mellan en vänster som förespråkar mer stöd, förlåt, omfördelning, och en höger som kräver rätten att få fördela sina tillgångar som de vill. Att något där görningen är klart, ledarsidor från höger till vänster skriker att Moderaterna ska bilda regering med sossarna. Jag är säker på att många skulle gilla det, konsensuskåta som vi är. Men jag tror inte att det löser något. Vid det här laget så är SD så stor att det inte längre går att hänvisa till att alla som röstar på dem skulle vara rasister. Det är snarare det logiska svaret på årtionden av identitetspolitik från vänstern. Vit identitetspolitik. Jag gillar inte det. För jag gillar inte identitetspolitik. Men jag förstår det. Eftersom de partier som borde stått emot istället internaliserade den själva. Men jag tror inte att SD är lösningen. Visst är det ett konservativt parti. Men konservativ i Sverige betyder tydligen att man är socialist eftersom man vill bevara den svenska modellen, som är socialistisk. Så rötan kommer att bestå. Man tar inte itu med själva sjukdomen utan bara fokuserar på symptom. Slappt tänkande som sagt. Och nu har rötan nått så långt in att jag betvivlar att det går att göra någonting överhuvudtaget. Vilket givetvis inte kommer hindra mig från att försöka. Och den här podcasten är mitt sätt att göra just det. Så gå in och stötta den på Patreon nu. Och för $7 får du också min nya special Aron Flam på scen, The Bootleg, där jag driver med vad jag länge kallat för godhetsvänstern. För att allt de gör går ut på att signalera att de är goda, snarare än att vara goda. Du vet vilka jag talar om. De där som har så många förnumstiga statusuppdateringar på Facebook, Twitter och Instagram om goda saker de tycker att andra borde göra, att de omöjligt kan ha tid att göra något annat än att uppdatera sina sociala medier. Om du ännu inte har gjort det så kan du se min komedispecial Kön som ligger på YouTube. Där försöker jag förklara hur jag ser på det man skulle kunna kalla tredje vågens feminism, eller som jag kallar den, socialistisk feminism. Och swisha, så kommer jag kunna fortsätta. Jag vill nämligen slippa ta in sponsorer. För jag vill att du ska kunna lita på att jag står för det jag tycker och inte salu för någon annans idéer. Oavsett om jag har fel i mina åsikter eller inte vill jag att du ska kunna vara trygg i att det i alla fall är mina åsikter. Men tillbaka till läget idag. Först släpper Moderaterna sina, och jag citerar nu, 61 nya förslag på bättre invandring. Hanif Bali har suttit i gruppen som tagit ut dem. Lustigt tänker jag, för jag har kontaktat honom 2 veckor innan Trumps tillträde för att podda med honom. Han hade nämligen twittrat att vi borde se över cannabislagstiftningen av säkerhetspolitiska skäl. Och jag tyckte att det var en intressant vinkel på vad vi skulle kunna kalla ett samhällsproblem eller en samhällsmöjlighet, vilket lite beror på hur du ser på saken. Och nu får jag alltså chansen att fråga honom om det här förslaget också. För jag noterar med mina liberala principer att förslagen inte nämner något om vare sig LAS eller ingångslöner. När 25% av befolkningen med utländsk härkomst står utanför arbetsmarknaden och samma siffra för infödda svenskar bara är runt 4%, behöver man knappast vara liberal för att konstatera att det enklaste sättet att få in människor i arbete och in i samhället vore att avskaffa LAS och sänka ingångslönerna. Gör man inte det, cementerar man utanförskapet och skapar ett etniskt segregerat samhälle. Något som historiskt brukar sluta illa.
Men det blir förklarligt om man inser att våra partier som ska stå för olika saker har köpt den ena sidans berättelse rakt av och därför inte kan tänka sig att släppa taget. Och den svenska modellen är körd ändå. Det hade den varit även utan det kommande raskriget på grund av att världen förändras och tekniken förändras och för att modellen bygger på en idé som är fel i grunden. Jag har en känsla av att alla vet det här. Trots det är det bara tre partier i riksdagen som verkar adressera det. I alla fall efter vad jag kan hitta på deras hemsidor. Liberalerna och Centern vill åtgärda LAS och inkomstlönerna och KD vill se vissa undantag. Att vänstern vill bevara den svenska modellen till vilket pris som helst är inte konstigt. Byggnads och elektrikerna är en del av den rörelse som predikar solidaritet samtidigt som de står utanför lettiska byggföretag i Sverige och skanderar "Go home!". På Moderaternas hemsida hittar jag nästan ingenting om det. Det ser ut för mig som om Moderaterna, genom att inte ta med LAS och ingångslöner i sina invandringsförslag, sträcker ut en hand till den vänstra sidan av svensk politik också. Och givetvis är den utsträckt till SD med, eftersom de är konservativa och vill, precis som vänstern, med sin illa dolda rasism, försvara den svenska modellen. Vilket i praktiken innebär att man stänger ut människor på etnisk grund, och det gör man alltså medvetet. Det är här skiljelinjen går i svensk politik. Mellan de som är beredda att förändra den svenska modellen och de som vill försvara den med näbbar och klor. Och det är det jag menar med att Moderaterna och resten av alliansen till stor del internaliserat den socialistiska historieskrivningen. Jag säger vare sig bu eller bä om Reinfeldt, men vad han gjorde var att han gav upp ideologiskt. Hade han lyckats med att förstatliga A-kassan hade han antagligen dödat fackföreningsrörelsen, men det hade också varit att ge upp och göra staten till facket. Skiljelinjerna i Sverige ser, som jag sa, annorlunda ut. För här är det egentligen så att den auktoritära sidan består av vänstern, Moderaterna och SD, som försvarar systemet som det är. Vänstern av etniska skäl, Moderaterna av tradition, SD av etniska skäl och så har vi Centern och L och kanske lite KD på andra sidan. Om de nu får vara kvar efter nästa val. I tidningen igår morse ser jag att Moderaterna störtdyker i opinionen enligt en ny undersökning. Jag har alltid gillat Hanif. Och även om jag inte alltid håller med honom så uppskattar jag hur frispråkig han är för att vara politiker i Sverige. Och då håller jag ändå med honom om väldigt mycket. Men det blev i alla fall ett mycket trevligt och spännande samtal om allt ifrån hans barndom till islamism och cannabis.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.